Du Linus, det har ju spelats en hel del allsvensk fotboll den här helgen. Fem matcher under lördagen och söndagen. Vad har du fastnat för hittills?
Alltså, det går ju en rasande takt det här alltså. Jag var ju i Västerås under söndagen, så att det är mest det jag har fastnat för. Och deras, de hade ett så här tält där de körde presskonferensen efter matchen. Och när man kom in där så var det så här myspysstämning med tända ljus och ja, det var liksom nedsläckt och så här ljusslingor i taket och så här plastpalm i hela hörnet. Det var en otrolig upplevelse. Jag vet inte, det kändes som antingen var det så här begravning, att man var på väg in liksom i en, du vet.
Här skrattar jag.
Ja, eller så var det så här efterfestställe på Ibiza typ. Det var en så här antingen eller liksom, någon form av blandning av det. Så det är typ det enda jag har fastnat för den här helgen.
Fan vad sjukt ändå att något sånt har man ju faktiskt inte fått uppleva. Men kanske någon gång framöver den här säsongen när man tar sig till Västerås.
Du får åka till Västerås nästa gång.
Ja, jag ska nästan ligga på våra chefer här och så att man får uppleva det. Själv var jag faktiskt, jag var ju på en väldigt, väldigt märklig tillställning här på Tele 2. Som var, ja, det hände ju en del, men så var det en konstig, det var en konstig match, en konstig atmosfär på plats som vi kommer återkomma till längre fram. Men det känns ju som att med snart två omgångar avverkade så känns det som att det har hunnit hända en del redan i vår kära allsvenska, eller hur?
Verkligen, verkligen.
Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Då åker vi med mig, Anel Avdic och Linus Pettersson. Jag tänker att vi tar och börjar med det första som vi har snappat upp den här helgen.
Ja, såklart att supportrarna fattades. Det var annorlunda.
Får du peka på något konkret hur det påverkar en sån här match när de faktiskt inte är där?
Nej, men energin som de tillför, ja, det kanske behövs en sån match.
Ja, det var ju en pandemiliknande tillställning som utspelade sig på Tele 2 Arena i lördags när BP gästades av AIK. Och bakgrunden till det här då, om vi ska ta en kort recap till varför det bara var drygt 3800 på plats. Det handlar ju såklart om årsmötet som Stockholms fotbollsförbund hade här för nästan en månad sedan. Och där BP då gick emot övriga Stockholmsklubbar i varfrågan. Och sen hade ju styrelseledamoten där i BP, Ola Dan, hade ett par högst uppmärksammade, vad ska man säga, uttalanden som väckte irritation och ilska hos supporterled i allsvenskan. Och ja, i förlängningen så innebar ju det här då att AIKs samlade grupperingar då, eller supportergrupperingar, uppmanade till bojkott borta mot BP. Och sagt och gjort, när man kom in på Tele 2 så var det ju en banderoll på bortastå. Det var det enda man möttes av egentligen. Och jag tänker att jag kan läsa upp vad som stod på den. Dagens tystnad är en påminnelse från AIK till alla upplåsta pampar. Respektera föreningsdemokratin. Det är medlemmarna som styr svensk fotboll, inte ni. Ja, jag vet inte hur lät det från soffan eller från det måste ha varit en konstig match att se på.
Det var extremt konstigt att titta på. Och det enda man hörde egentligen var ju Henning Berg, AIK-tränarens, och hans konstanta skrik i 90 minuter. Så det var ju lite kul, och det var ju det man gjorde under pandemin också, tycker jag, om man tar med sig någonting därifrån, var ju just det att man hörde tränarna på ett helt annat sätt. Och vi var ju tillbaka i det på något sätt.
Jag noterade 9 minuter in på matchen så hörde jag Henning Berg skrika på fjärdedomaren. Am I allowed to talk?
Och där borde fjärdedomaren bara sagt nej.
Ja, men det var väl typ så.
Nu har skrikit klart här nu för matchen. Liksom.
Nej, det var en hög stämma matchen igenom egentligen. Jag tyckte faktiskt att BP:s bänk höll sig relativt lugn. Men Olof Mellberg var inne på det även efter matchen, att det var verkligen livat på AIK-bänken. Matchen då. Det såg ju faktiskt länge ut som att AIK skulle vinna den här matchen efter ett tidigt underläge. Väldigt vackert mål av Ludvig Fritzson som gjorde 1-0. Fint framspelad av en briljant Dalejo.
Alltså vändningen på mittplan där.
Ja, otrolig. Selina hängde ju inte med.
Nej, fy 17. Ja, en bra Dalla. Otroligt bra värvning tror jag av BP. Han kommer bara växa in i det här. Bortglöm nästan i Holland i några år. Mycket skadebekymmer, svårt att komma in i en liksom krisande klubb. Men jag tror det kommer bli ett supernyförvärv när han väl kommer igång ordentligt.
Ja, det tror jag också. Han har ju, jag tror att miljön i BP kan passa honom bra också efter liksom uppståndelsen som har varit i Holland. Och han får jobba lite under radarn och de spelar en fantastisk fotboll som de har visat upp hittills. Så att det känns ju som att Irandos kommer till sin rätt i Olof Mellberg och Engelmarks Brommapojkarna där. Ja, efter 1-0 målet då, så kan man ju säga att det svängde lite grann. Man ska ju säga det att BP faktiskt, nej, det hade inte varit orättvist om BP ledde med 3-0 efter första 20, för så pass många chanser hade hemmalaget i den här matchen. Men AIK har ju någonting med de här individuella prestationerna, och Rui Modesto kvitterade, och sen så hoppade ju Abdi Hakim Ali in och satte 2-1. Och när alla trodde att det här skulle bli en AIK-seger, kanske en orättvis sådan, så hände det ju någonting på tilläggstid. Vasic i BP sköt upp bollen på Sotirios Papagiannopoulos arm. BP fick straff. Vild diskussion uppstod både på och utanför planen. Tycker att vi kan lyssna på vad Olof Mellberg och Sotirios Papagiannopoulos sa här efter matchen som slutade 2-2.
Ja, utifrån reglerna så är det ju straff. Det är ju ingen tvekan. Man slänger ju händerna i en väldigt onaturlig position. Vi såg det här efteråt, och det är ett skott på mål. Så enligt reglerna så är det ju straff. Däremot är jag ju ingen förespråkare för att blåsa för mycket straffer i de där situationerna. Jag är mer hellre fria än fälla, och jag brukar ofta ta upp den gamla handsregeln, ofrivillig hand, som jag faktiskt gillar ganska mycket. Och det är klart, hade den funnits då hade det inte, för det är klart han vill ju inte ta med händerna. Men han slänger upp dem i en onaturlig position, och det är ett skott från nära håll. Så vi är förklarat det där för oss, att det är en klar hands. Däremot så tycker jag återigen att man borde se den där handsregeln, för det är tufft att få. Ofta tufft att få straff mot sig när det är helt ofrivilligt egentligen.
Ja, men jag tycker inte att det är någon straff. Han dömer, och jag tycker du måste vara 100% säker på att det är straff för att du ska döma i 92 minuten en straff. Och det så solklar är den inte. Den kommer på min arm, men jag är på min hand, och den är mot kroppen. Vad ska jag göra? Han skjuter en meter ifrån. Men ja, deras jobb är ju svårt också. Alla.
Ja, någonstans förstår man ju att Sotirios Papagiannopoulos känner att han inte kunde göra så himla mycket när det där skottet kom från en halv meter. Och Mellberg är inne på att hans regeln borde ses över lite grann. Han är ju, han slår ett slag för den gamla regeln som fanns i svensk fotboll. Ofrivillig hans. Fan vad man gillar det där.
Det kunde man ju alltid skylla på.
Ja, verkligen. Oh, det är magiskt. Jag tror att jag drog det kortet varje match när jag själv var.
Det var det man gjorde. Det var det bästa man kunde. Ja. Nej, men det där, det är så svårt. Alltså jag förstår ju verkligen. Det var ju faktiskt en liknande situation i Västerås match. Just det här när det kom ett skott på så kort avstånd, och liksom spelaren egentligen inte hinner reagera. Och där var ju Kalle Karlsson inne på, Västerås tränare då, att han, de som ändå fick straffen med sig, att han tyckte nog att den var regelrätt enligt regelboken, men att han inte gillade det. Av just samma anledning då, att det är så svårt att göra någonting. Samtidigt, alltså den här handsfrågan är ju, den är ju omöjlig att lösa på något sätt, och jag vet inte om gå tillbaka till gamla tiderna om det är rätt väg att gå, men det finns ju en diskussion att ta här igen, och det har ju varit en av de stora snackisarna i helgen ändå, just de här straffarna som blir. Sen tycker inte jag att det kanske är så mycket att säga om dem egentligen, just det här med att man har armarna utanför kroppen och liksom inte kontrollera dem på det sättet, så ja.
Ja, jag pratade ju där med flera AIK-spelare i mixade zonen och efteråt, och man kan ju förstå frustrationen hos spelarna i det här läget. Inte bara att de får straff emot sig på tilläggstid, utan också när Sotte säger sen till oss journalister på plats att de hade ju haft, Mohamed Al-Hakim har ju varit och föreläst hos klubbarna inför säsongen här. Och då var ju Al-Hakim på Karlberg ganska nyligen och gick igenom handsregeln. Och enligt Papagiannopoulos då, så var Al-Hakim inne på att det inte kan bli straff när det är så pass nära, och att när armen är in till kroppen. Och samtidigt så vet man ju också att frågar du 10 domare så får du förmodligen 10 olika svar på om det är straff eller inte. För det blir ju en bedömningsfråga. Men det är klart att man fattar spelarnas ilska här någonstans. Att har man fått det förklarat för sig på ett sätt inför Allsvenskan, och sen att de kanske känner att det inte efterlevs i praktiken. Det är klart att det skapar ju en frustration som man bär med sig som spelare i det här läget.
Ja, verkligen. Och den är ju jättesvår, hela hans fråga. Alltså, den är ju, precis som du säger, jag tror att du frågar du 10 domare så får du 10 olika svar. Du kan döma på olika sätt. Liksom. Det är ju inte svart och vitt det här. Det var väl, jag tror Stefan Johansson, domare, som ansvarig för domarna och domarchef, där var väl ute också och pratade om just den här AIK-Hansen. Och han kunde väl inte heller, om jag tolkar det rätt, ge något så här jättetydligt svar om den var korrekt dömd.
Nej, han tog ju parti för båda.
Ja, precis. Och det säger ju egentligen allt, att det finns. Det går liksom inte lösa det här egentligen. Jag vet inte hur man ska göra det.
Nej, och sen vänder man på det. Liksom ponera att det är Pitta som skjuter på en BP-back i 92 minuten, och då hade ju de såklart skrikit på straff också. Så att oavsett vad domaren väljer det här, så blir det ju liksom rätt kontra fel beroende på vem man frågar. Så att nej, det matchen slutade 2-2, och det var faktiskt en annan spelare som utmärkte sig i den här matchen också. Abdi Hakim Ali, som har varit bänkad egentligen hela Svenska Cupen och inledningen på Allsvenskan här. Mittfältaren tog över Bilal Husseins gamla mittfältsmantel där på det centrala mittfältet förra säsongen efter att Hussein hade sålts till Hertha Berlin, och var ju mer eller mindre given på mittfältet i höstas, så gjorde det ju bra. Men det har ju faktiskt hänt saker här under vintern. Efter att klubben värvat in Martin Ellingsen så har ju Henning Berg valt att spela Ellingsen bredvid Saletros, och nu har ju Ellingsen varit borta på grund av en skada i drygt 4-5 veckor, och då har ju den norska tränaren föredragit Bersan Celina, som egentligen är en nummer, han är väl nummer 10, en ytter, som en central mittfältare bredvid Saletros. Och Hakim har inte haft förtroendet, men han byttes in och gjorde det viktiga 2-1 målet efter 1:16 på planen. Efter matchen så fick vi faktiskt prata med Ali i den mixade zonen, och ja, det var faktiskt ganska befriande att höra honom reflektera över sin situation i AIK, som han är väldigt missnöjd över.
Det har varit jobbigt faktiskt, men som sagt, det är bara att kämpa på. Jag har varit i den här situationen innan, och det är bara att göra det bra varje gång du får chansen, och det tycker jag har gjort. Jag tycker jag har gjort det bra varje gång, varje träning, varje träningsmatch och allting. Så sen är det upp till Henning, så vad han väljer, jag kan inte påverka, men det jag kan göra är vara bäst när jag får chansen.
Vad har hans motivering varit då?
Alltså, det har varit mycket, mycket ingenting. Typ.
Ja. Så, har han sagt någonting eller?
Ja, vi har haft lite snack, men inget sånt som jag kan komma ut.
Är du besviken på
det? Alltså, jag är besviken av att jag inte får spela. Det är jag verkligen.
Är det svårt att veta då, när man kanske inte har den här dialogen, att man, liksom, vad är det man ska förbättra?
Alltså, det är klart det. Det är klart det.
Hur hanterar du frustrationen?
Använd frustrationen till att prestera. Alltså, det kommer inte hjälpa mig om jag går fram och skriker på honom. Men om vi pratar varje dag om varför jag inte får spela. Jag måste prestera på plan och låta fötterna prata.
Vad är det du gör idag?
Ja, det tycker jag.
Ja, och jag reagerar lite på det där när han säger att jag frågar honom där, hur har dialogen med Henning Berg varit? Och då säger han, ja, det har varit mycket ingenting. Det låter ju som att nu ska man kanske inte generalisera för mycket, för vi vet ju inte hur kommunikationen ser ut med övriga spelare. Men om man någonstans får gå på sin magkänsla, så får man ju i alla fall en feeling om att det är inte så mycket snack kring de bänkade spelarna och Henning Berg.
Nej, och det var väl samma med Koulibaly när han blev in- och utbytt senast. Att det hade ju inte heller varit någon dialog i alla fall direkt efter matchen. Det var väl Henning Berg också ute och sa att han inte hade pratat med honom. Så att det är möjligt att han kör den stilen, att det inte är så mycket dialog med spelarna. Men, men jobbigt för Ali såklart. Han har halkat ner rätt mycket på den där mittfältsrangordningen ändå. Nu stärkte han med sin aktie här, men lite problem. Många trodde kanske att AIK skulle spela lite mer med 3 centrala inne i mittfältare. Selina, Ellingsen och Saletros var kanske drömmen för många. Nu har det blivit 4-4-2 med två renordade strikers. Och då har ju Ali, han har ju halkat bakom Koulibaly också till exempel, så han är ju nästan 4-5 kanske till och med på det där inne i mittfältet. Vilket är problematiskt, och som du säger, befriande då att han är ute och pratar och uttrycker sin besvikelse så här, för att det måste vara jobbigt för honom.
Ja, och jag gillar ju det också. Det gör ju vi båda, tror jag, att höra spelarna prata från hjärtat lite grann. Att man inte bara får de här, ingen kommentar, och att de är så mallade, utan att de vågar snacka ut liksom. Och sen får man ju ha väl någonstans, man får väl respektera Henning Berg också. Alltså, han har ju varit väldigt, tittar man på hans aktiva tränarkarriär och spelarkarriär, så är det ju en person som har varit väldigt mycket utomlands. Och ja, jag tror inte att det var så mycket öppet om man var på bänken i Manchester United under hans tid, och han har väl liksom coachat klubbar på Cypern och sådär, så att det är väl ett annat klimat utanför Sverige än vad det är här hemma i Stockholm och i övriga städer runt om i Allsvenskan.
Verkligen, men det är också lite jobbigt läge för Ali. Nu har han liksom 22 år, fyllt ganska nyligen. Alltså han är ingen ung talang längre, utan han ska ju ändå börja bli på något sätt ordinarie i Allsvenskan och börja. Alltså han är ju i det skedet av sin karriär.
Absolut.
Så det kan jag också tänka mig spela in i liksom den här frustrationen som finns över att inte spela. Över att han, ja, men han kan ju inte vänta så mycket längre. Liksom. Det är nu han ska ju vara på väg någonstans nu. Inte vara en spelare på tillväxt. Så att,
det var det man trodde kanske, att han skulle vara, inte såld i vintras, men att han kanske skulle säljas till sommaren.
Ja,
och det blir ju betydligt svårare om han ska sitta på kvisten omgång efter omgång. Vi får väl se om han får någon sorts av revansch här efter det här målet. Men vi följer Hakim Ali, eller Abdi Hakim Alis situation i AIK med spänning framöver. Ja, IFK Göteborg går fortsatt tungt i Allsvenskan. De har fått en mardrömstart på den här säsongen med två raka förluster. Det blev en tung förlust på Örjans Vall borta mot Halmstad BK med 1-0 efter att Josef Baffo hållit sig framme i straffområdet och petat in ledningsmålet på San Pippo Inzaghi-manér, ja, som man var inne på själv efter matchen.
Nej, det är inte hybris alls.
Liksom. Nej, det är älskvärd referens för alla oss som har följt Serie A. Mm. Inzaghi som föddes offside, brukar man också säga. Men vi får väl se om Baffo fortsätter att anamma Inzaghi-spelstilen där. Hur som helst, Blåvitt hade ju faktiskt satt och tittade lite grann på statistiken efter den här matchen. Och det var ju en statistik som till stor del talade för IFK Göteborg, som efter 1-0-målet tog över allt mer och i andra halvlek hade lite mera fart på bollen och hade mängder med lägen. Bland annat fick man ju en straffspark som Arbnor Mucolli, ja, han lyckades inte förvalta den på rätt sätt. Tim Rönning slängde sig åt rätt håll och räddade straffen, och jag tycker vi kan lyssna lite på vad Mucolli sa här efter matchen om sin missade straffspark.
Ja, besviken. Jag tror om jag hade satt den här straffen så tror jag också vi hade vunnit. Så, så är det. Så är det ibland.
Vad får du känna så?
Jag tror om det blir 1-1 där, då kanske de kommer lite fram. För de vill inte så mycket efter 1-0-målet och de försvarar bra. Och vi var inte bra nog på att göra mål.
Vad tänker du när du får straffen?
Jag tänker den sätter jag. Som vanligt.
När den inte går in, vad tänker man då?
Vidare. Får göra mål igen.
Du har sagt tidigare att du har is i dina ådrar.
Ja, det kan man inte säga nu. Det kan man inte säga nu, men nej. Ja, jag tänkte jag skulle sätta den. Och, ja, ibland missar man, så det.
Ja, det var tunga ord, och han har ju missat 3 av sina 6 senaste straffar i tävlingssammanhang i blåvitt tröjan. Linus, är det inte läge att kanske se över straffsparksskytten?
Det är definitivt. Det är dags att gå ner på namn 2-3 här nu. Nej, men det är, ja. Jag tycker han gjorde mycket rätt i den här straffen. Alltså han ville ju lura ner målvakten, det såg man ju i hans ansats. Lyckas med det, men så slår han ju ändå straffen i samma ön som Rönningslänge. Så väldigt konstigt. Han var väl ute efter någon straff förra året och sa att han hade is i sina ådrar.
Ja.
Det känns som det, den där isen har ju tinat. Ja. Så att, nej, dags att byta straffskytt. Men IFK Göteborg har ju så mycket, de har ju större bekymmer så egentligen. De behöver ju någon som kan göra mål i spelet också. Enormt tufft att de inte har lyckats, att de inte fick in någon renodlad nia innan första stängde. Lars Kjellrup är ju skadad där borta ett tag till, och att man liksom inte ersatte honom, jag tycker det straffar sig nu. Gustav Molin har ju spelat där uppe de senaste matcherna, det, ju, nej, det funkar ju liksom inte. Däremot såg vi ju nu här på förmiddagen ytterst glädjande blåvitt nyheter. Sulle då, Suleman Abdullahi, det här otroligt flopp det värvningen som kom för något år sedan. Han har ju börjat träna med boll här nu.
Är han tillbaka nu?
Han verkar ju vara på gång tillbaka. Glädjande nyheter från, som vi såg på Twitter här under morgonen. Så där kanske är lösningen på alla IFK Göteborgs problem.
Frälsare.
Sulle är på gång igen.
Ja. Nej, då är man på den nivån att man
att man liksom hoppas på Sulle.
Då greppar man efter halmstrån. Ja, ja. Det är ju, som du säger, väldigt tunn på nummer 9 position. Där får man väl ändå, ja, jag vet inte. Skellerup kan säkert bli bra på sikt, och det är såklart otur att han är skadad här, men oavsett vad så får man väl vara lite kritisk till Blåvitt här för att man inte har agerat på ett bättre sätt under vintern och haft en lite bättre och större beredskap på den centrala anfallspositionen. Man, även om man värver in Skellerup, så borde man ju ha ett tydligare andra alternativ som kan gå in. Så man vet, tittar man på hur AIK har värvat och Thomas Berntsen, de har ju nästan uteslutande bara värvat spelare som kan träna vecka in och vecka ut och har ett track record av att spela matcher hela tiden. Och någonstans kan man väl tycka att Blåvitt borde, när man har scoutat under vinterfönstret, att man kanske har, att man tittar efter spelare som är starka fysiskt, som klarar av att spela vecka ut och vecka in och som kanske inte har en skadehistorik. Och jag säger inte att Skellerup är skadebenägen, men man borde ha ett tydligare reservalternativ, vilket man inte har i dagsläget.
Nej, det är ju Linus Karlstad då, men han är väl också skadad nu, tror jag.
Ja, och det håller ju inte.
Han har ju inte riktigt tagit de chanserna han har fått. Så att jag tycker också absolut att man behövde haft ett tydligare andra alternativ där. Och det såg man ju också förra året, var Marcus Berg liksom halt och lytt, var väl bästa målskytt med 7 mål eller någonting. Där bakom kommer ju Mokolli och de här liksom. Så det var ju ett problem redan förra året, och att man då liksom inte hanterar det under vintern och löser det på ett bättre sätt. Istället då ta in liksom Abraham i slutet av fönstret som är en ytter där man har bra täckning. Jättekonstigt tycker jag, och underkänt betyg faktiskt för Blåvitt
och
truppbygget.
Och tittar man på liksom XG:n från matchen mot HBK här då, så har ju IFK Göteborg 1.45. Så alltså det vittnar ju om att man hade ju chanser. Och ja, det är väl man brister i straffområdet och när man är i avslutningsfasen. Väldigt tufft såklart för IFK Göteborg, som har en knepig bortamatch mot Kalmar här till helgen, där man verkligen måste vinna. Annars är det hett om öronen för Jens.
Ja, verkligen, verkligen. Det är otroligt tungt. Men också reflekterade att otroligt många straffmissar i den här omgången. Mm. Vi var inne på Vasic där innan i BP. Han satt ju returen i för sig. Mokolli, Alexander Johansson missade väl för Mjällby, Max Larsson, Västerås. Otroligt dålig skärpa på straffarna den här rundan.
Ja, och
en slange.
Många dåliga straffar också.
Ja precis, exakt. Det är liksom inte bara bra räddningar, utan det är slarvigt liksom. Ja. Och det blir ju kännbart. Alltså du tappar ju, det är ju så tydligt, du tappar ju poängen.
Ja verkligen. De är ju väldigt viktiga, och det är klart att det blir ju, nu hade ju Mjällby redan nästan, jag tror det var, de hade väl 2-0 på tavlan redan när den här straffen kom. Men för både Västerås och BP kunde, ja, för Västerås blev det ju väldigt kännbart. De har ju redan svårt att göra mål som läget är, att man kanske saknar den här nian som är klinisk, och får man då en straffspark hemma mot Elfsborg och kan ta ledningen och sen bränner den, då är det klart att då blir det ju tufft att vinna. För BP så var det ju, ja, man hade ju turen på sin sida där, att straffen gick på Nordfeldts ben och att han kunde förvalta den. Men absolut, det är De allsvenska straffskyttarna får väl ta och höja sig till omgång 3 här.
De får träna.
Helt enkelt. De får träna extra i veckan. Mm. Ja, Linus, apropå Västerås då, som gjorde en bra insats tycker jag, framförallt i första halvlek mot Elfsborg. Du var ju på plats. Det hände ju en del där, både i offensiv straffområde och i defensiv straffområde. Kan du berätta mer om den fejkade skadan?
Ja, det var väl efter det här tältet där de hade presskonferensen i, så var väl den fejkade skadan kanske den största snacket som då från den här matchen. Nej, men det blev ju, alltså, jag vet inte om det var förra året kanske det blev liksom uppmärksammat på riktigt, hur liksom många målvakter liksom sätter sig ner och låtsas vara skadade när man känner att laget behöver en paus i matchen liksom. När man är tillbaka pressade och känner att man behöver samla ihop sig. Det var ju vad som kändes att Marcus Brunskog gjorde här, när Västerås verkligen tryckte ner Elfsborg. Tog sig lite för låret, satte sig ner, kom in med lite kylspray och sen spelade han ju vidare som att ingenting hade hänt. Liksom. Och Kalle Karlsson, Västerås tränare, var ju väldigt tydlig efter matchen. Liksom, att, han sa till och med, tror jag, i Discovery att Elfsborg tog sin målvaktsskada. Lite som att det är någonting man kan göra en gång på match liksom, som, för att få en paus liksom. Vi kan väl lyssna vad Bunker själv sa då när jag pressade honom lite om han fejkade eller verkligen var skadad.
Hade du ont på riktigt då, eller fejkade du skadad?
Ingen kommentar.
Du vet ju vad man tolkar, inga kommentarer.
Ja,
det är tydligt, inga kommentarer. Och sen ett leende efter det liksom.
Ja, han vet ju.
Han vet ju, 17, det var ju.
Det känns som att leendet säger mer än själva citatet där.
Ja, verkligen. Nej, det var ju. Nej, det var ju uppenbart för alla liksom att han fejkade. Och det är ju lite så här, det går ju inte att göra någonting åt det. Det är ju liksom, det har ju blivit en del av den allsvenska fotbollen. Alltså, ja. Alla utnyttjade, alla på något sätt, alltså både Kalle Karlsson som spelar i Västerås och även Elfsborg var ju inne på att alla gör det. Det är accepterat. Det är liksom det går inte att stoppa det liksom.
Nej, och det är väl samma sak som det är lite grann när mittbackar och försvarare alltid liksom slänger sig lite enklare i en duell med en anfallare runt defensivt straffområde. Då tycker jag också att domarna har en tendens att blåsa frispark för försvararna i det läget. Och samma sak är det väl här också, där målvakterna letar efter fördelar, precis som mittbackarna gör i de här duellerna. Att, ja, men då är det kanske en känning i baksida lår eller lite kramp. Och det är inte mycket domarna kan göra när målvakten sätter sig på planen. Liksom hela spelet drabbas ju, då måste man blåsa av och så måste ju läkarna komma in. Och så blir det liksom laget som har momentum. Jag tyckte vi såg det lite grann i AIK-matchen också mot Västerås, att det var någon situation där när Västerås hade som mest tryck, att det var någon lite längre avbrott på sina håll. Och just AIK har väl haft den här stämpeln lite grann de senaste åren med dels Kristoffer Nordfeldt, men framförallt Oskar Linnér, som jag minns under guldsäsongen där och ja, även året efter det, att han fick, det var väldigt mycket ilska från motståndarna och även liksom diskussioner i TV om att det var väldigt liksom medvetna taktiska timeouts, som man kallar det lite grann, när målvakten sätter sig ner. Jag tror att det här är någonting som vi bara kommer få se mycket mer av. Och det är ju väldigt svårt att, det är svårt att stävja för domarkåren.
Ja, det går inte på något sätt. Alltså, som du säger, det har förekommit länge, men det känns som att det exploderade förra året och bara blivit mer och mer och kommer nog fortsätta bli det framöver. Man såg ju direkt att Elfsborg samlades i en ring. Liksom. De tog ju vara på alla de här minuterna. Sen vet jag inte om det här Västerås-matchen nu kanske inte var det tydligaste exemplet. Matchen kanske inte svängde så mycket, men jag tycker vi ändå har sett många matcher där matchbilden blir en helt annan, bara för att man får det lilla breaket.
Definitivt.
Liksom momentumet försvinner helt och sen ja, kan det andra laget vända på det egentligen. Så att ja, någonting behöver göras, jag vet inte riktigt vad.
Nej, och som spelare letar du alltid efter fördelarna. Ja. Du är alltid lite längre inkast och så ska du torka bollen som målvakt, är det de här situationerna där man har lite ont kanske.
Ja, det går inte att säga att det är fel eller, för att du får ju, alltså det är ju så.
Ja. Och de gör ju allt för att vinna, ja, i slutändan. Sen exakt. Är det ju frustrerande för laget som vill framåt och som kanske jagar ett mål eller så. Men det känns som att vi kommer ha en säsong här i Allsvenskan där vi mer och mer pratar om de här fenomenen.
Oh ja, oh ja.
Omgångens match utspelade sig på Eleda stadion mellan Malmö FF och Hammarby IF. Det var upplagt för publikfest. Fantastisk inramning från Malmöklacken och Hammarby-supportrarna som hade 2 etage där på arenan och MFF-kurvan som bjöd på ett fantastiskt tifo med möllan i bakgrunden och supportrarna som liksom bjöd på fantastisk sång och inramning. Mycket av förhandssnacket handlade ju om Edvin Kurtulus som efter Kalmar-matchen där i premiären sa till den samlade presskåren i mixade zonen att de åker till Malmö för att dominera matchbilden.
Kaxigt. Det gick ju sådär.
Det gick ju sådär. 0 i XG, 0 i avslut, 0 tillfällen i offensivt straffområde. 39% av bollen hade man här.
Efter första halvlek.
Ja, efter första halvlek. Det var tufft alltså.
Ja, det är ju inte att dominera matchen. Men vi pratade väl om det i förra veckans podd att Kurtulus också hade somnat under Malmös liksom, premiär mot Norrköping. Det kanske kan förklara en del av att han nog inte såg hur bra Malmö faktiskt är.
Nej.
Och där tänkte då att vi kan åka ner och dominera och sen komma ner dit. Vakna till liv där under första halvlek och inse att nej, det kunde vi inte.
Nej, och till Kurtulus försvar, det jag kanske tror att han menade, som han kanske ville uttrycka egentligen, det var väl kanske att Hammarby spelar ju den fotboll som de alltid liksom vill utöva och man kommer göra det på hemmaplan och på bortaplan oavsett vilket motstånd man ställs mot. Så att ambitionen som Kim Hellberg har, det är väl att åka ner till Malmö och försöka äga bollen.
Och det gillar man ju.
Och det gillar man ju, ja, precis som hans Värnamo lyckades med liksom fint förra säsongen. Men sen, det är klart att man fattar att Malmö-spelarna använder det här som bränsle. Mm. Alltså de läser ju de här uttalandena inför träningarna och bara tänker vänta bara på söndag. Men jag kan tycka att det är uppfriskande att Kurtulus ändå är ärlig. Sen slår det ju tillbaka när man förlorar, men det tillhör ju någonstans det är en del av spelet. Mm. Matchen då? Men det var väl precis som vi var inne på där. MFF körde över Bayern fullständigt. Framförallt i första halvlek tycker jag, där man hade flera chanser att både göra 2-0 och 3-0. Stygge Larsen hade ju ett ribbskott och det var ju ett par farliga hörner där också som jag som kunde ha resulterat i. Ja, det var väl någon rensning där på mållinjen också.
Just det.
Så att det känns som att även om matchen slutade 2-0 så var ju i alla fall min take på att den här matchen hade kunnat slutat med betydligt större siffror. Och efter matchen så var ju Henrik Rydström, tränare i Malmö FF, inne på att Malmö ser ju nästan de här matcherna i Allsvenskan lite som träningsmatcher. Det är ju de europeiska klubbarna som man har som måttstock.
Här inför matchen sa du Discovery att det är bra att ni får möta tufft motstånd här för att ni liksom behöver träna på det inför Europa. Mm. Jäkla lyx att kunna använda Allsvenskan som också.
Jag känner inte så. Det kunde tolkas som något för mig, men det och det var det verkligen inte menat som. Men jag ser väl alla möjligheter till att bli bättre som... alltså man kan... Kim är inne på det för deras del. Liksom att de tar avstamp från någonting som de upplevde här. Vi har ju våra måttstockar där vi försöker vi närma oss och bli bättre. Och det kommer alltid låta kanske då halvdrygt. Sen vet jag att man gillar det i Malmö om det låter det också. Men det är inte därför jag säger det. Men jag som tränare har aldrig jämfört mig med andra svenska lag. Sen kan man inspireras och Kims lag innan har gjort grejer som jag tycker har varit jättebra som man inspireras av. Men min måttstock har varit andra europeiska lag och för vår del är det samma sak nu. Men om inte vi möter bra lag i Allsvenskan så jag var inne på det liksom, då kommer inte vi... se om vi har det som krävs.
Lite kaxigt. Och jag antar att han menar att de använder Allsvenska som en uppvärmning inför det som komma skall i sommar här med Champions League-kvalet.
Det är helt, ja. Alltså jag förstår ju vad han menar och han var väl inne på det redan tror jag i liksom intervjuerna innan match att vi behöver möta bra motstånd för det är det vi kommer göra i Europa. Men det är ju det måste ju sticka i ögonen på de andra klubbarna när de kommer ner dit och liksom ska vara någon så här uppvärmning för Europa framöver.
Ja, verkligen.
Så att, ja, det sticker. Jag förstår vad han menar för att det är klart att det kommer bli tuffare ut i Europa och så blir det. Och där vill ju Malmö gå långt. Men det är också, det sätter ju på något sätt allsvenskan i andra hand också på något konstigt sätt. Som att de bara, ja man själva lite inne på att ja, men det är bara träningspark, det här ska vi jogga igenom som alla andra tror också. Liksom, de har ju lite den bilden själva också. Så att, ja.
Mm, ja. Det känns ju som att de börjar få den här eller att vissa då i Allsvenskan och kanske i Malmö också att de ser sig själva lite som PSG är i Frankrike och Bayern München är i Tyskland, att man ska gå rent i ligan liksom. Men det är Europa som det är det man mäts på både internt och externt. Men sen är jag fattar ju vad Rydström vill åt och jag gillar kaxigheten. Han har ju alltså, Rydström har väl alltid varit en liten retsticka som spelare, men jag tyckte att han var ganska ödmjuk i Kalmar. Men sen, det händer ju någonting med när man kör in i Malmö som stad. Alltså, du är tvungen att anamma, sätta på dig kostymen och leva upp till hur det låter internt, tror jag, lite grann. Jag tror inte det funkar riktigt att vara den här ödmjuka tränaren i MFF. Sen är jag helt övertygad om att det här Malmö-laget kommer att ställas på prov den här säsongen även i Allsvenskan. Alltså Djurgårdens IF kommer göra livet surt för dem tror jag i de två matcherna. Häcken får vi väl se vart vi har den här säsongen, men Elfsborg har ju lyckats stå för fina prestationer mot MFF också, så att de kommer ju ställas på prov. Men det här är väl en boll vi får försöka hålla varm under året och se ifall han fortsätter med den här retoriken fram.
De klättrar ju upp, även Pontus Jansson var väl ute i någon intervju med oss också och sa att de skulle kunna vinna Allsvenskan med 20 poäng eller någonting. Det var väl någon till den vevan han var liksom pratade om. Så de har ju klättrat upp på de här höga hästarna själva också och det är nog medvetet för att pressa sig själva framåt liksom. Så att det är klart att risken är ju stor och det blir ju en jäkla smäll om man får det mot sig. Pontus Jansson var väl inne på det efter matchen igår också, att det är klart att hade vi förlorat nu så hade alla pratat om mitt uttalande om 20 poäng. Det är klart att många, man hade vridit och vändit på Rydströms träningsmatchuttalande om de hade toskat mot Hammarby igår. Liksom. Så att, nej, det kommer också, det kommer ju leva vidare såklart.
Ja, ja, definitivt.
Och slå tillbaka på dem, eventuellt om de börjar dala. Nu är det inte så mycket som talar för det, för de ser ju ruskigt starka ut.
Ja, vi får fortsätta hålla ögonen på Malmö FF. Och säsongen är lång och det kommer hända saker i det här med FF-laget som säkert gör att de ställs på prov ytterligare. Och sen har man ju alltid sådär, som tränare gör man det fantastiskt bra och lyckas man ta dem till, lyckas man gå runt i ett Europa-kval så får man ju ett visst intresse på sig också från utländska klubbar. Och vi fick ju se här i höstas när Cifuentes drog till Queens Park Rangers. Rydström kommer ju definitivt ha intresse på sig. Han gjorde ju en uppmärksammad intervju i Sky Sports. Så enligt mitt sätt att tolka den intervjun så är väl det någonstans att lägga grunden för intressenterna lite grann här framöver. Att titta på mig, titta på Malmö. Ja, det är ju liksom någonstans handlar om att göra reklam för sig själv också. Så att även om Malmö kommer köra över många av lagen i Allsvenskan i år så tror jag att det kommer komma tuffa perioder. Och det ska bli intressant att se hur de klarar av dem och hur de lyckas parera de matcherna.
Men då tar ju, vet du vem som tar över bara när Rydström försvinner? Det är ju bara Alexander Axéns mamma. Det vet
ja,
du. Det är ju, alltså det är, hon står ju där och väntar bara. Hon står i katakomberna på Eleda och bara ska kliva in.
Du vet, de har ju en telefon på Eleda där på kontoret, en sån här gammal där man bara trycker på ett och så ringer man direkt till
du börjar på måndag.
Mamma. Ja, måndag 9.
Otroligt roligt klipp. Jag vet inte om du såg det som också cirkulerade på sociala medier där Alexander Axén stod och åt popcorn.
Ja, det är fantastiskt. Tre stycken såg jag också.
Otroligt. Ja, jag gillar det.
Nej, det är fantastiskt.
Man måste bara ta på bio liksom och titta på underhållningen.
Man hade ju nästan velat prata med, för jag tänker att Discovery måste ju ha någon ansvarig som löper till, för jag antar att det är en beställning som Axén gör inför studiosändningen.
Popcornen,
ja. Och då är liksom säkert någon anställd där Discovery tvungen att gå ner till kiosken och, och köpa tre stycken. Man hade velat prata med den personen. Hur ofta gör du det här? Och hur många popcorn... Hur många popcorn går åt per match när Axén står i studion?
Står det i Axéns kontrakt att han ska få en del påse popcorn här?
Ja, inne, kanske. Liksom. Ja, nej, Tommy fan, det är kanske ett jobb vi behöver göra här på Expressen. Det är nästan en intervju.
Ja, det är verkligen. Det löser vi.
Ja, det gör vi.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Fönstren är ju stängda, Anel, men det händer ju grejer ändå. Det vilas aldrig på silly season-fronten.
Nej, det gör ju inte det. Silly season pågår hela tiden. Det har vi lärt oss för det här laget. Även om spelare inte kan gå mellan klubbar så är det ju mycket som händer bakom kulisserna. Och ja, IFK Norrköping har ju en del att ta tag i. André Gudjonsen, 22 år, är ju utlånad till Lyngby i Superligan i Danmark sedan... augusti förra året och har gjort det riktigt bra. Han fick ju inte plats där riktigt i Norrköping under Glenn Riddersholm och sågs ofta som en inhoppare. Men till slut kom de överens om en utlåning till Danmark och i Lyngby har han faktiskt fått fart på karriären riktigt, alltså riktigt bra får man ändå säga. Han står på 8 mål på 18 matcher och när Lyngby inledde nedflyttningskvalet häromdagen mot Randers så gjorde han ju också mål här i 2-6-torskan mot Randers på bortaplan. Och vintern i Norrköping har ju präglats lite av hur det kommer bli med Gudjonsen. Deras tränare har pratat öppet om att vi ska köpa loss honom. Sen har det inte hänt någonting. Han har varit ganska tyst. Han själv har väl liksom varit lite tudelad i sina uttalanden. Men så som jag förstår det så är Norrköping och Lyngby mer eller mindre överens om att Gudjonsen ska... flytta till Lyngby permanent från och med i sommar. Så han kommer köpas loss via den här optionen som finns i kontraktet. Och Norrköping har även en ganska stor uppsida i den här affären då. Med goda möjligheter att casha in i framtiden. Och bland annat uppger källor här för Expressen att Norrköping har tryckt på rätt hårt i förhandlingarna om att få in en hög vidareförsäljningsklausul. Och mina uppgifter säger då att den här klausulen kan vara så hög som upp till 50%.
Oj, det är ovanligt. Det brukar ligga på 10-15.
Ja. Ungefär, va? Ja. Men jag har hört här att det kan vara upp till 50%. Och det handlar ju, det ska handla då om att hade Norrköping sålt honom nu till Lyngby, vilket man gör då i den här optionen, då tror jag att Real Madrid har en, för det är ju Gudjonssons gamla klubb, Real Madrid Castilla, men det blir ju Real Madrid då. De har ju rätt till en del av övergångssumman. Så den här optionen som Lyngby utnyttjar, jag utgår ifrån att den summan inte är så hög, vilket gör att pengarna som tillfaller Real Madrid kanske inte är så där jättestora. Och fortsätter Gudjonsson i den här takten så kommer ju utländska klubbar köpa honom från Danmark var det lider, och då lär ju den summan då vara betydligt högre än den här övergångssumman som man kan få nu då när han går till Lyngby. Så att jag antar att min bedömning då är ju att Norrköping har gjort någon kalkyl här att man får ut mycket mer pengar den dagen spelaren säljs från Danmark, för att jag menar, när utländska klubbar köper från Danmark då brukar det ju vara ganska saftiga liksom summor. Så att i ett drömscenario så kanske man säger att 15-20 miljoner kan tillfalla liksom Norrköping i framtiden. Och riktigt de pengarna är det kanske inte tal om nu när man ska gå till Lyngby då. Så att vi får väl se om det är ett smart drag, men det låter ju spontant som att man tänker hyfsat rätt här, för att även om man vill ha tillbaka honom så känns det ju kanske inte som att spelaren vill det och så. Och att han kanske inte riktigt har en plats som central anfallare i Norrköping nu när Totte Nyman är där och så.
Nej, precis. Vet du vad jag tycker är mest tråkigt med det här?
Nej.
Det är ju att han har ju tre söner, Eidur Gudjonsson.
Ja.
Alltså man hade ju velat se alla tre i Allsvenskan. Det fanns ju den möjligheten. Daniel Gudjonsson är ju i Malmö.
Ah, just det.
Svårt att få speltid där. Sven Aron var ju i Elfsborg. Lämnade ju för Hansa Rostock. Och nu då ska han försvinna från Norrköping med. Jag är ytterst besviken. Jag hade velat se de tre spela liksom i Allsvenskan. Tre olika lag.
Ja,
det hade varit helt otroligt.
Gudjonsson-derbyt.
Ja, men tre Gudjonssons liksom i Allsvenskan. I toppen av skytteligan. Har inte det varit otroligt?
Nej, det hade varit riktigt kul.
Så det är det jag är besviken på.
Jag är ju svag för de här kusinbrödra. Alltså när man har... Ja, men som Norrköping har med bröderna Cisse i samma lag. Elmbrorsorna back in the days i Kalmar. Ni som lyssnar på oss får jättegärna tagga in oss på Twitter eller höra av er på Instagram med fler liknande exempel som ni kanske tycker om och har fastnat för. Men jag hör det, Linus.
Tack.
Det är någonting jag hade velat se själv. Och synd att Eidur Gudjonsson, huvudfarsan, inte är aktiv, att han inte är tränare eller någonting. Det hade ju varit en jäkla krydda om han hade varit det. Att man får se honom coacha ett lag. Men riktigt så långt tror jag inte att han har kommit till sin...
Jag vet inte vad han gör nu för tiden.
Nej, jag vet inte riktigt. Jag har bara sett honom i...
Han är tränare.
Han är tränare? Okej. Okay. Ja, det var mer än vad jag visste. Jag har bara sett på honom i mixade... Inte alls mixade. I pressrummet på Platinum Cars. Där han har varit och tittat på Idy. Eller på Andri. Det var förra året.
Mm. Enligt Wikipedia, som vi då som seriösa journalister absolut ska acceptera som källa. Så verkar han vara tränare hemma på Island. För
spännande.
Uff. 45 år.
Ja, det är...
Blåvitt behöver anfallare. Är det dags?
Ja, kanske. Ett korttidskontrakt.
Ja, det var otroligt. Okej, för att bli lite seriösa igen i Cilicisen-djungeln, så har du lite uppgifter kring en Täby FK-talang också som eventuellt ska till Allsvenskan.
Ja, precis. Gustav Odenlind, 19 år. Han är väl ganska okänd för den breda massan i Allsvenskan. Jag tror väl inte att det är så många som följer ettan några här. Men han är en... offensiv spelare, en teknisk ytter som har inlett säsongen på ganska bra sätt här med Täby. Han gjorde mål i premiären för Täby och uppvaktas av allsvenska klubbar redan nu. Både BK Häcken, IK Sirius och Djurgårdens IF är klubbarna som scoutar honom och har honom på sin rad här inför sommaren. Vi får väl se. Jag tror att att det kan hända saker redan här under sommarfönstret. Och Täby har ju faktiskt en... kan man se, tittar man på det senaste året så har man ändå haft några fina exporter. Viktor Ekström gick ju till IK Sirius under vinterfönstret, högerback. Zinedine Zmajlovic gick ju till Lecce efter en succévår där flera allsvenska klubbar ville värva honom, men han slutar upp i Lecce. Så att de har ju, Odenlind kan ju faktiskt bli nummer tre här som på 1,5 år går till någonting större då. Så att det ska bli väldigt spännande att se vad 19-åringen som är född 2004 kan uträtta här framöver. Kanske får vi se honom i Allsvenskan.
Mm. Vi pratade med Jonathan Edeström där, som är ansvarig för Sirius här i lag förra veckan, om att, ja, men att många allsvenska klubbar fyndar i den danska andra ligan. Det känns ju då på liksom Täby-spåret här att, ja, men ettan också fortfarande är ett ganska bra ställe att hitta talanger i.
Absolut.
Det har ju varit en talangliga i många år och det är många spelare som har tagit steget upp, och där verkar ju finnas fortsatt rätt mycket talang att
titta efter. Ja. IFK Göteborg försökte ju värva Elias Jamal från Vasalund i ett annat år också. En teknisk blixtsnabb ytter som man la bud på, men sen kunde man inte komma överens med Vasalund om prislappen där, och det var väl en del hetska förhandlingar så som jag har fått det återberättat för mig, där Vasalund inte var så pass, de var väl inte så pass samarbetsvilliga. Men absolut, visst finns det potential i division 1. Mm. Så att det gäller väl, det är väl rätt svårscoutat, men de fynden som finns där tror jag kan vara riktigt vassa. Elfsborg har väl också, fan, de tog väl Ahmed Kassel från Motala. Så att det finns ju
Patrik Åslund har ju också varit nere och vänt nu i Västerås, som ska till Västeråsren, som ska till Djurgården här framöver, har ju också varit nere och vänt där. Så att en bra plantskola.
Ja, och Marcus Lindej i Västerås.
Just det.
Han kom ju från Assyriska tror jag inför den här säsongen, så att det finns ju väldigt bra spelare där som jag tror det är helt klart värt att scouta för lagen och inför sommarfönstret.
Behöver inte åka över bron eller ta båten över till Danmark.
Det räcker med lokalområdet ibland.
Ja, så är det. Var det allt vi hade från Silly Season-världen den här veckan?
Det var allt vi hade från Silly-djungeln den här veckan, men jag ser faktiskt fram emot nästa segment här lite grann med veckans krislag får man väl ändå säga, IFK Norrköping, som också har inlett säsongen med 2 raka förluster, följer ju blytungt borta mot Mjällby med 3-0, en match som kunde ha slutat med betydligt större siffror än så, givet att Mjällby missade straff och dessutom brände flera vassa målchanser i andra halvleken. Så att där ska ju Norrköping vara nöjda. Vi kommer ju kunna djupdyka ner i det här ämnet lite grann om en liten stund, eller hur?
Absolut.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Ja, det här Pekinglaget har ju som sagt släppt in 8 mål på 2 matcher, och flera av de här målen har man ju gett bort.
Första målet mot Mjällby här nu när man ska rulla igång en kort inspark och det blir en felpass och det är helt plötsligt liksom 1-0. Nej, det är otroligt slarvigt att så mycket individuella misstag i de här 2 första matcherna och 8 insläppta. Alltså stundtals hönsgård alltså mot Mjällby, och du var inne på att det var missad straff där, det var väl några ramträffar också, det kunde varit mycket, mycket större siffror.
Ja, och tränaren Andreas Alm var ju missnöjd med det mesta efteråt, och det summerar ju någonstans IFK Norrköpings läge ganska, ganska bra. Han pratade väl där om spelarna, att de var ledsna efter att de släppte in 1-0-målet, och det blir ju en tuff mental smäll, fattar man ju såklart, men jag trodde faktiskt inte att Norrköping skulle inleda den här säsongen så här pass illa som det har sett ut. Tyckte att mot MFF att de hade positiva tendenser offensivt, men att försvarsspelet är under all kritik, och det är väl det man behöver få fason på. Sen kan väl jag tycka att man behöver se över mittfältsbalansen lite grann här. Man har ju haft Lushako borta och Jesper Ceesay skadad också mot Malmö. Nu hoppade ju Ceesay in här mot Jesper Ceesay, inte Josef då, som man värvade på lån från Malmö FF. Utan Jesper som hoppar in mot Mjällby. Men på sikt så behöver man hitta någon stabilare bredvid Traustason, för jag tycker inte att Kevin Höök Jansson i det här läget just nu ser ut som en liksom redo allsvensk mittfältare i ett Norrköping som ser ganska pressat ut, utan där behöver man hitta tydligare balans på det här mittfältet. Jag vet inte om det är att spela Lushaku eller Ceesay, eller att spela med tre där och kanske inte vara så offensivt balanserade. Det blir en nöt att knäcka för Andreas Alm här inför Gais hemma.
Ja, det är väl de två stora grejerna egentligen. Alltså få ordning på försvarsspelet och hitta någon form av bättre balans på det defensiva mittfältet. Det känns väl som det allra viktigaste att få dit direkt. Men ändå svårt. Alltså jag vet att från Norrköpings kretsar så här, det har känts som att de har varit ändå rätt positiva in i den här säsongen. Ja, men det pratas om att de har ändå varit hyfsat nöjda med fönstret, en del spännande värvningar och sådär, men det har ju slått helt fel här i början av säsongen. Jag tyckte vi var inne på det förra veckan, att det såg ganska spännande ut offensivt mot Malmö, och sådana värvningar som Tim Pritsa till exempel har ju känts lovande. Men håller försvarsspelet inte ihop bättre så spelar ju inte det någon roll egentligen.
Nej, jag tycker väl alltså, apropå värvningarna där, att de ändå gjort ett ganska sunt fönster.
Ja,
liksom. Isbeth Lushaku köpte slåss för en jättebillig utköpsklausul som var på, jag tror, 500 000 kronor, knappt det. Tim Pritsa, som du säger, där det är en bra spelare, absolut. Max Watson känns ju som en, han kommer ju från ett Maribor liksom i Slovenien, som
spelat
har
spelat Europa League och
han är ju, även om han blev ganska dyr där i form av sign-on bonus och så är det ju en duktig allsvensk försvarare. Josef Ceesay får man ju se vart man har. Han har ju varit skadad i Malmö, inte spelat än, kommer på lån här fram till sommaren, så att man får väl se det. Och sen har man ju Amadeus Sögaard, som vi inte har fått se ännu. Är väl någon form av fjärde fiol just nu i det där mittförsvaret. Kanske att vi kan få Sögaard på telefon här om en stund.
Vi hoppas ju det, för det blev ju ändå... Dels är det intressant att höra hur han känner kring att han inte har fått spela något sen flytten liksom från BP då, där han ändå var en väldigt viktig spelare ju. Det kändes som ett ganska naturligt steg, tyckte jag, för honom.
Verkligen.
Att gå till en större klubb och ta större plats där. Men det blev ju nästan den stora snackisen kring Norrköping den här helgen då, pappa Runa och Sögaards attack på Andreas Alm, får man väl ändå säga, även fast han själv var ute och skrev på Twitter så att jag har absolut inte attackerat Andreas Alm. Men han twittrade väl då något form av, ja, i princip att Andreas Alm fortsätter bänka generaler och spela med pojkar. Tweeten verkar vara borttagen nu.
Man får nästan utgå från att Amadeus har varit på sin pappa här och bett honom liksom reparera skadan. För det landar ju inte särskilt bra, tror jag, när pappan är ute och twittrar, och sen när man precis har torskat med 3-0 och så går man in och ser att liksom lagkamratens farsa har varit ute och tyckt till och sådär. Det måste vara jobbigt för Amadeus också. Vi kan väl höra med honom här om han då svarar om en liten stund att hur läget är i Peking egentligen. Men jag tror inte att Runars utspel heller landade så där jättebra hos tränarteamet. Eller vad gissar du?
Nej, det känns inte så. Och han verkar som sagt ha tagit bort det inlägget. Jag hittar inte det i alla fall. Det är möjligt att någon med bättre kunskap kan gräva fram det. Men han kontrade ju igen då och skrev att liksom, du var inne på att Alma hade sagt att de blev ledsna och sådär. Det menar ju Runa på att proff ska aldrig bli ledsna, de ska kriga.
Ja.
Så att han fortsatte ju ändå på det här med generaler och pojkaspåret och sådär. Så han verkar inte så glad över hur Andreas Alm coachar IFK Norrköping just nu.
Nej, vi får väl se om han har någon anledning att ändra sin uppfattning i framtiden då.
Mm.
Kanske efter Gais-matchen här till helgen, om de lyckas vinna, då kanske det är... enbart hyllningar från det där kontot.
Ja, och kanske då att general Sögaard själv får kliva ut på planen också och styra upp det här norska.
Ja, det kanske är det som krävs.
Samtidigt tycker jag om man ska, nu fokuserar vi lite på norska, men ska ändå plussa för Mjällby. Alltså, vi har inte pratat så mycket om dem hittills i den här säsongen, men de har ju släppt in 0 mål den här säsongen och står på 2 segrar. Mot liksom potentiellt på förhand bra motstånd, att man åker till Hisingen och vinner med 1-0 mot Häcken i premiären, och sen att man välkomnar Norrköping då, som många trodde ändå skulle vara bättre än vad de har varit än så länge, hem till Mjällby och vinner med 3-0. Jag såg att tränare Torstensson var ute och sa att matchen mot Norrköping var en av de bästa han har varit med om under sin Mjällby-resa, och det säger en del. De har man ständigt underskattar Mjällby på något sätt. Gör man inte det?
Absolut. Jag
glömmer bort dem liksom.
Ja. Jag tycker de har gjort ett jättebra transferfönster. De har ju värvat in Jag tror det är två spelare från Danmark. Niklas Rökjär som gjorde mål här mot Norrköping har varit riktigt fin under kuppen och i Allsvenskan. Och sen en mittback här från Kolding som man fick in sent på fönstret. Men det jag vill komma till är att de har ju behållit stommen och liksom, det känns som att de har en spetsigare trupp än på länge. Alltså Imam Jagna har tagit steg och jag tycker att de har sett bra ut här, inte bara i Allsvenskan. Alltså de gjorde en riktigt bra match mot Hammarby också här i liksom kuppen och gick nästan den matchen mot Bayern på Tele 2 var ju liksom formidabel och sen ja, det räckte ju med avancemang där från den gruppen. Så det känns ju som att de har spetsat truppen, de har en bra bredd. Och jag tittade lite på Mjällbys målsättning för 2024. Jag tyckte det var rätt intressant.
Ja, de var så öppna på den. Det är väldigt
roligt. Och det handlar ju inte heller om att så här, vi ska komma femma eller sexa eller åtta. Utan det är nummer ett, öka antalet inträden i offensivt straffområde. Öka andel possession på offensiv planhalva. Och öka antalet avslut efter bollvinst. Alltså det är tydligt, det är koncist. Det är någonting man kan liksom varje vecka utgå ifrån i sin liksom träningsplanering och fila på träningarna. Du har material att utgå ifrån från matcherna. Alltså du kan hela tiden jobba med det här. Istället för att säga så här, vi ska komma topp 7 och så slutar du på åttonde plats och så får du höra efteråt från lokalmedia. Ah, vad fan, ni lyckades inte med er målsättning. Det känns som att det här är liksom, det är ett sunt arbetssätt. Och det ska bli extremt intressant att se hur det här laget fortsätter att utvecklas. För att jag gillar ju det här lagbygget som Hasse Larsson har satt ihop. Alltså det är ju idel duktiga fotbollsspelare. Vi var inne på Imam Jagner där, men jag vill också lyfta fram en spelare som Rasmus Wikström som värvades in förra året. En mittback som har en bakgrund i IFK Göteborg och var utlånad till Brönnby, men har verkligen fått det att funka här på Listerlandet. Även Colin Rössler som känns som en försvarsgeneral. Tom Pettersson är ju också liksom säkerheten själv. Apropå liksom, ska man titta lite grann på den här truppen och vilka kan man sälja vidare? Noel Törnqvist tror jag kan vara en sån här framtida rekordförsäljning. Man sålde Otto Rosengren förra året i Malmö för 15 miljoner. Törnqvist tror jag kan gå i sommar för 20 minst när man tittar på de klubbarna som har följt honom under vintern. Så att nej, här finns det ju verkligen spelare av kvalitet och då har vi inte ens pratat om Silas Nwankwo som har varit korsbandsskador och är på väg tillbaka. Kanske kan han vara någon form av joker här. Och, nej, väldigt, väldigt, väldigt fin utveckling på Anders Torstenssons truppbygge. Mm.
Om vi bara ska återknyta till Norrköping då, som ändå skulle vara det fördjupande här. Du kom. Det är min Mjällby här, det är ju trevligt i för sig. Men du, hur illa tror du läget kan bli? Vi vet ju vad som hände med Glenn Riddersholm då, som tränade för säsongen, hur fel det slog. Kändes nästan som ett bortkastat år på något sätt för Norrköpings del. Andreas Alm kommer in, får den här starten. Alltså hur mycket tålamod kan man ha och när är det dags att börja om igen så att säga? Kan man ens det liksom?
Nej, jag tror inte att man har råd att sparka en till tränare i det här läget. Det har varit för stor tränaruppsättning. Alltså då, man sparkade Ika Norling, fick noll effekt med Glenn. Annes Mravats har ju lämnat också om man ska prata om assisterande tränare. Vedran Vucicevic också som gick till Värnamo sen. Det är många ledare som har lämnat Norrköping de här senaste säsongerna. Jag tror inte man har råd att liksom börja tumma på tränarfrågan under våren eller den här säsongen överhuvudtaget. Utan jag tycker man ska låta Alm jobba lugn och ro. Jag tror i slutändan inte att det här är ett tränarfel liksom. Att det, för det har vi fått se. Alltså, Glenn lyckades inte fixa det här. Norling hade sina brister. Det har inte riktigt klaffat med Alm än. Alltså, jag tror att man måste jobba med truppen mer. Med utveckling av laget och de här unga spelarna. Och sen till sommaren försöka. Jag tror det kommer komma ett viktigt sommarfönster där för sportchefen Tony Martinsson.
Är det han du vill hänga för det här fiaskot?
Nej, inte hänga. Men
jag förstår. Men, du behöver inte ta med bokstaven på den här. Är det han du vill peka på?
Ja, men jag tycker väl att han behöver. Jag tror att om jag säger så här. Sommarfönstret tror jag blir väldigt viktigt för att det här laget har egentligen i mitt tycke, pratar man våran Expressen betygsskala så har vi ju 1-5 getingar och jag tycker att det här laget har väldigt många spelare som är 3 getingar och så har du 2 spelare som är 4. Det är Totte Nyman och det är Arno Traustason. Utöver det har du inte så många spetsspelare och det är det jag menar. Sommarfönstret kommer vara vitalt ur det perspektivet att sportchefen behöver krydda det här lagbygget med två klasspelare, kanske tre. Och en av dem får jättegärna vara kanske en Alexander Fransson som vänder hem och kan höja det här mittfältet och kanske bygga mittfältet på Fransson och Traustason. Mm. Då har du en helt annan liksom tyngd på det centrala mittfältet. Och sen kanske hämta en till bra mitt, liksom, ja, men försvarsspelare och sen en till offensiv pjäs som kan bryta mönster. För att hålet efter Sigurdsson som stack till Blackburn, det har man inte lyckats liksom fylla. Och jag tycker det finns luckor i det här bygget som gör att utvecklingen kanske har stagnerat lite grann.
Och det är ju en liten problematik, man har ju pratat, vilket är väldigt intressant och positivt tycker jag, att man vill satsa på många av de egna unga spelarna från akademin. Det var väl P19-laget där som blev svenska mästare för inte allt för länge sedan. Men det blir ju problematiskt när det går så här tungt också. Att då blir det ju automatiskt svårare att slussa in de här unga talangerna. Det är ju lättare om det går bra och det rullar på. Men när man är i ett kritiskt läge, som man börjar bli då redan nu, liksom, att man ska harva där nere i tabellen, så kommer det ju svårt att göra den form av omställningen också, som annars har känts ganska lovande och bra. Liksom.
Absolut, och de har ju fina unga spelare som står på tillväxt, som bara väntar på två chanser. Alltså deras P19 vann väl P19-svenskan här i vintras. Och
men de kastar man ju inte in i det här läget tyvärr.
Nej, men det är liksom, man behöver kanske få liksom fason på resultaten för att kunna ge de här unga chansen någonstans längre fram. Men sen, jag gillar ju, vad ska man säga, tankesättet av att satsa på sina unga. Och inte, för att det jag har hört här under vintern, det är väl att man har velat någonstans återvända till Norrköping från 2015 när man vann guld, där det var väldigt många egenproducerade spelare i den här truppen. Fransson, och du hade liksom, nu tar det ju stopp här i hjärnan, men det var väldigt många spelare från akademin som slussades upp till A-laget som blev tongivande när man vann. Ja, men Linus Wahlqvist, Totte Nyman och så vidare och så vidare och så vidare. Så att man vill ju åt det hållet, och nu har man ju faktiskt en 16-åring i, det är ju en av många, men kanske den som man har pratat mest om, Axel Brönner, 16 år, mittfältare som rankas som den främsta spelaren i landet, född 2008 ihop med Blåvitts Benjamin Brantlind. Så att kanske att man kan få honom att ta steg under den här säsongen när det passar någon gång. Men totalt sett gillar jag strategin, sen kanske det blir svårt att liksom utöva den i praktiken när man förlorar.
Och det är kanske därför, som du säger, man behöver in ett par klassspelare till.
Absolut.
Vilket egentligen var målet för det här fönstret också. Det var ju de väldigt tydliga med från Norrköping att de skulle ha en spetsspelare. Känns inte riktigt som det har blivit så än, men då har ju Lushaku till exempel varit skadad mycket och så har det varit lite bekymmer. Så
att, ja, och jag tror att det kanske kan bli ett annat Norrköping när man får de här nyförvärven i liksom rätt fysisk form.
Verkligen. Som sagt, vi hoppas på Amadeus Ögaard.
Ja, det hade varit väldigt kul att kunna snacka med honom.
Vi får se.
Får vi inte honom så kanske vi lyckas haffa någon annan från Norrköpings truppbygge.
Det blev ingen intervju med Amadeus Sögaard. IFK Norrköping meddelar att det inte är aktuellt just nu. Aktuellt var det inte heller att kasta fram någon annan spelare till oss, så vi får klara oss utan intervju den här veckan. IFK Norrköping har antagligen fullt upp med att få bukt med deras svaga säsongstart. Hur som helst är, då åker vi tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. På återhörande då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.